Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Idag när jag spelar in det här så fyller Arkivsamtal 5 år. Jag har publicerat ett avsnitt i veckan i 5 år utan att missa en enda gång. Jag tycker det är svinkul att jobba med den här podden, men om jag ska kunna fortsätta så behöver jag lite hjälp på traven från er lyssnare. Jag har en Patreon-sida där man kan donera $1 eller 2 eller 3. Så dras det pengar när det släpps ett nytt avsnitt. Jag uppskattar som fan alla nya Patreons som hoppat på tåget. Och alla gamla också såklart. Men in och supporta nu. 5 års gratislyssning. Det är värt att uppmuntra, tycker jag. Pausa podden och gå in på patreon.com/arkivsamtal. Och gratulera Arkivsamtal till 5 år av skoj. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Dogge. Välkommen hit.
Tack så mycket, tack.
De flesta vet vem det är om man bara säger Dogge. Men hur presenterar du det i vanliga fall?
Det är lite olika vilken situation man är i. Mm. Men Dogge brukar bara lättas eftersom det är så folk känner mig. Och Dogge var redan från dagis. Jag heter ju Douglas och Douglas blev Dogge precis som Fredrik blir Fredde. Eller Gustav blir Gurra. Mm. Så det är jätte vanligt liksom att... Det blir Dogge, hur man än vrider och vänder på det.
Ja. Och sen Doggelito är då Lille Dogge på
exakt
spanska.
Exakt på spanska. Mm. Eftersom pappa är från Venezuela, Karibien, så alla som pratade spanska med de sa alltid Doggelito eller Doggelin när man var liten. Då, alla spansktalande. Så när jag började rappa, då skulle man ha någon sån här speciellt rapnamn.
Mm.
Och då visste jag inte vad skulle heta. Det hette allt från DLB till MC Insane till, du vet... Zoom, allt
möjligt. DLB, vad stod det för?
Douglas Leon B-boy, typ.
Inte Botkyrka.
Ja, eller Botkyrka. Eller Bengtsson också, vi brukar skoja.
Du heter inte Bengtsson?
Nej, jag heter inte Bengtsson.
Vad heter, eller din mamma lever, eller?
Hon är, ja, min mamma lever. Hon heter Eastbourne.
Östbourne på svenska?
På svenska.
Ja, hon är helt svensk.
Hon är helt svensk, min mamma är helt svensk. Och då skulle man ha någon så här namn. Och då ville jag ha min svenska del, Dogge.
Mm.
Och min karibiska del, Doggelito. Och då satte jag ihop dem. Då blev det Dogge Doggelito.
Mm.
Och det var så alltid varit. Och det blev mitt artistnamn, så att säga.
Mm. Jag tror vi direkt kastar oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Välj drycken!
Okej, kör.
Då kommer alternativen här. Mandopils, energidrink i 5 olika smaker från ett populärt märke. Currywurst Energy Drink, Fanta Zero, Gundel Sprit, Baileys likör, Sleepy Bulldog Pale Ale, Passoir Malibu, Sprite Zero Cranberry. Sen så har vi häxblandningen, kaffe och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Alltså, jag skulle ta svart kaffe, men sen den där energidrickan lät ju också ganska häftig faktiskt i början där.
Currywurstdrinken, energy drink eller?
Ja, exakt.
Du kan få både och.
Ja, exakt. Kör både och om det är så liksom.
Ja, då får du en currywurst energy drink och svart kaffe. Själv så tror jag tar bara ett glas Sprite Zero Cranberry.
Yes.
Okej, men då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna. Dogge tar just en klunk av currywurst energy drink.
Helt sjuk skumdryck.
Vad tyckte du om den?
Den smakar som en indisk restaurang.
Den borde mer smaka som en tysk korvmoj.
Ja, faktiskt.
Men
curryn var lite starkare än wursten, men wursten kom sen.
Och jag dricker cranberry Sprite.
Okej.
Okay. Mm. Det är folk, currywursten har någon skickat till mig.
Okej.
Okay. Och den här cranberry Sprite, det var någon lyssnare som swishade pengar för han ville att jag skulle smaka den.
Mm.
Jag tycker den är helt okej. Okay. Den cranberry Sprite. Det är inte min favorit Zero-läsk.
Nej.
Det är nog Fanta Zero Apelsin som är min favorit Zero. Men jag tänkte på att du har en keps på dig idag. Där yes. Det står Norra Botkyrka.
Yes.
Jag har gjort min research. Du sa för länge sedan att du slutade med keps när du fyllde 30.
Ja, exakt. Det stämmer. Det stämmer rätt bra. Men jag började med keps igen när jag fyllde 40.
Jaha, du gjorde det.
Eftersom jag fick massa keps när jag fyllde 40.
Mm.
Och,
visste inte folk som kände dig idag att du hade slutat med keps?
Jag tror jag sa det i några intervjuer så där, liksom, för att de frågade alltid, vad är kepsen? Vad är kepsen? För de såg mig alltid med keps. Men sen så, jag vet inte, jag tror att det måste ha varit att jag var i Venezuela eller någon i Karibien igen. Och där är ju baseball nationalsport.
Just det.
Och då har alla keps helt plötsligt. Och då bara, shit, jag har ingen keps liksom. Så bara, jag måste fixa en keps. Och då började man köpte en keps och då var man tillbaka på rutet. Och det handlade lite mer att när jag var 30, det blev en liten lätt 30-årskris. Att jag nu ska bli vuxen, nu måste sluta med alla de här, som jag kallar 14-årskläderna liksom. När man är hiphopper och man går klädd som en 14-åring. Alltså jag är ju samma kläder som min son och mina barn liksom.
Nu?
Nej, men
är du tillbaks nu? Nu har du ändå lite street style.
Ja, exakt. Så jag brukar säga om jag träffar en tjej bara, är det okej att jag går klädd som en 14-åring? Då brukar de skratta liksom.
Men brukar de acceptera det?
Ibland liksom. Men jag känner mig själv lite för gammal för de här kläderna många gånger liksom. Men nu kommer jag från gymmet, så det här är min gym. Jag har varit tränat nu.
Mm.
Så nu har jag gym. Men jag försöker ändra mitt klädtänk liksom. Så det är så lätt att bara dra på sig mjukisbyxor och mjukiströja och keps liksom. Jag har haft det hela mitt liv. Jag vill gå, vara lite bättre och tänka lite längre. Var lite vuxnare helt enkelt i mitt klädval liksom.
Alltså jag hade väl också en sån, jag är 39. Hur gammal är du?
Jag är 42.
42. Och nej, men jag har väl också haft lite såna här tankar och sånt kring åldrandet som är ganska lätt att ha. När jag fyllde alltså var runt 30, det är då man kanske börjar tänka att man börjar bli vuxen liksom.
Ja, exakt.
Kände jag rätt mycket så att ja, men nu måste jag stadga mig och jag måste sluta liksom strula runt förhållandemässigt och sånt. Jag tänkte så här, nu ska jag ha en fast relation och så. Men sen så efter ett tag så insåg jag att, alltså det som hände då var ju att jag stadgade mig, blev dumpad då och sen så var tillbaka på ruta ett. Vad gör jag nu? Mm. Men vad jag insåg var så att man behöver inte, för vems skull ska man bli citat vuxen, slutcitat. Det är ju ingen, det är ingen utifrån som kräver det av dig. Och jag menar, det är ju egentligen bara i ens eget huvud man får för sig att så här måste det vara nu. Man kan väl, om man känner för att gå klädd i caps och baggy sweats eller vad man nu väljer, och väljer att vara lösaktig sexuellt för resten av livet. Så vad fan, vad är det för problem med det? Varför ska man bli vuxen?
Alltså egentligen är det inget problem, men jag vet inte, som konstnär så känner jag bara att jag vill förändras hela tiden. Mm. Jag vill inte gå i samma mönster hela tiden. För jag känner att om man går i samma mönster, då är man samma mönster i sin konst också.
Mm.
Så att man måste, tycker jag, hela tiden förnya sig själv och komma på nya idéer och tankar. Och en del av det är att våga förändra sig själv liksom.
Mm.
Då, jag slutade väl keps i några år, men sen kom den tillbaka. Men jag, för min del så tror jag det varit viktigt för mig att liksom också inte ta... Du vet, jag var en kille som levde rap-liv 1000%. När jag var 15 år, då var rap för mig på liv och död. Det var det man levde, man käkade, man bajsade rap liksom, dygnet runt.
1000 promille.
Ja, så det var så viktigt och det var så speciellt och det var allting. Men till slut kom man till en dag där liksom bara, shit, det finns annat i livet också liksom.
Uh-huh.
Och då kanske var en egen liten revolution för mig själv att liksom ta bort lite av rap-livet. För jag vet att jag älskar rap och jag kommer alltid hålla på med rap och göra rap och allting, men... Du vet, jag tror också när man får barn och sådär, så förstår man att det handlar inte bara om en själv längre liksom.
Nej. Hur gammal var du när du fick barn första gången?
Jag tror att jag kommer inte ihåg om jag var 26 eller 28 år, men däromkring. Och det var då man började liksom bli lite vuxnare framförallt. Och sen blev man ju vuxen eftersom man var tvungen att ta hand om barn och man kunde inte bara tänka på sig själv längre. Och sen blev inte en själv så viktig längre liksom. Sen blev ju de viktigare än en själv.
Jag läste även en intervju med dig i tidningen Novell för länge sedan, magasin, där du pratade ganska mycket om då kanske du pratade om någon större kris du hade haft liksom, med dragproblem och sådär. Men var det då efter du hade fått barn eller var det innan din största kris?
Jag måste säga, nu så här med lite facit i hand, så har jag haft väldigt många kriser alltså. Jag har varit med om väldigt, väldigt mycket. Och det både i ungdomen och det är fruar som har dött i cancer, jag har barn som dött, min bästa kompis dog i droger och ja, det har många olika typer av kriser. Men jag måste säga att min ungdom tycker jag måste ändå ha varit det tuffaste, tycker jag så här.
Ungdom som är...
Ungdomsåren liksom, för att vi
var... Tonåren eller?
Ja, tonåren, när jag var ung också, mamma och pappa skildes och det gjorde att... Vi hamnade i en ekonomisk kris. Min mamma och mina syskon liksom, vi levde på existensminimum under många, många år.
Ja.
Och det påverkade mig psykiskt väldigt, väldigt hårt. Eftersom
Hur gammal var du när man skilde sig?
81, så jag var väl 5-6 år. 6 okay, år så att säga. Och du vet, när du har levt i 10 år och aldrig har haft råd med någonting. Eller, alltså aldrig... Eller,
jag har inte upplevt det.
Aldrig liksom, alltså var du fattig på riktigt liksom, då...
Jag har inte varit fattig på riktigt, men det är därför jag vill att du berättar om det.
Och då blir man påverkad liksom. Och jag vet inte, jag älskar min mamma så jag vill inte prata till om henne, men det var tufft för henne ensamstående med 4 barn och överleva liksom. Och vi gjorde det bästa vi kunde, och men det hände ju... Alltså det hände ju att vi letade möbler i soporna och kanske på vintern man hade inte riktigt varm jacka så man fick frysa. Eller att man började hänga på de andra fattiga barnen som åkte till stan och började sno och sånt där. Och då, när vi var små så tänkte man inte så mycket på det där. Man levde bara liksom, man följde bara med. Och...
Du led inte då liksom som barn? Alltså... Eller vad, kände du mycket smärta?
Nej, alltså när man var barn, så, som tur var, växte upp i Alby där många andra barn hade samma situation. Så vi var ju många som var i samma situation och några andra hade till och med värre. Mina föräldrar knarkade inte eller någonstans. Jag hade ju kompisar som deras föräldrar var narkomaner, du vet. Alltså, det var ju ännu tuffare från. Där var det ju varken mat eller något liksom. Där var det ju ren misär. Och så att de hade ju tuffare liksom. Men just det där har påverkat mig och det märker jag än idag. Än idag är det så viktigt att mina barn har allt liksom. Och det känner jag idag att det har påverkat mig hela mitt liv faktiskt. Hela min livsgrej och allting. Och jag vet inte.
Men du tyckte den perioden var den tuffaste?
Idag med facit i hand så kan jag säga att det är den perioden som jag tyckte var tuffast. Och det är den perioden som har lärt mig mest också. Och det är den perioden som sitter kvar i allt som jag gör idag. Hur jag tänker, hur jag jobbar. Och jag vet inte. Sen har jag haft många andra kriser. Och de har ju liksom, de har man kunnat acceptera, förstå och jobba vidare på liksom. Men det där är något som sitter i ens omedvetna så hårt. Att man, ibland när jag går till affären. Så vi säger att jag ska köpa en mössa, till exempel. Då köper jag alltid 2 mössor. Mm. För att vara säker på att jag inte ska tappa bort den där mössan eller att allt finns en backup.
Mm.
Och det där håller jag på. Nu går jag på en så här livscoach som jag har. Och vi ska nysta upp vad det kommer ifrån. Och
just det där, köpa två mössor.
Av allt.
Du ska nysta upp hela din barndom och allting.
Ja, exakt. Men grejen är att jag har två stycken av allt.
Mm.
Det är det som är väldigt konstigt. Det är en konstig så här grej. Jag vet inte vad det kommer ifrån. Och jag vill... Det är ju helt bara en konstig grej liksom.
Mm, men det låter ju som en sån grej att du är rädd att förlora någonting, ja, som du tycker om.
Det är skitskumt.
Ja, men jag tänkte väl också på det att de här kriserna är ju säkert sammankopplade då, att ifall du har en viss smärta från barndomen så är det ju säkert lättare att hamna i en djup kris senare i livet också.
Det tror jag definitivt alltså. Så att jag nu försöker jag träna, äta bra och läsa mycket positiva böcker, men också gå på livscoach och bara bli en bättre människa så bra jag bara kan. Jag vill hela tiden förbättra mig. Jag tror att det också har att göra nu med en 40-årskris som jag har, som jag tycker är väldigt positivt, för den har fått mig att vakna upp helt liksom. Jag är en helt annan dimension idag än vad jag bara var för 2 år sedan. Och jag känner mig jätteglad över det. Och våga ta tag i de här frågorna. Du vet, jag har ju aldrig gått till någon så här psykolog, livscoach. Jag bara, pass för det där typ. Det där är inget för mig liksom. Jag behöver inte gå på sånt där. Men idag har jag kommit till en ålder när jag kan tycka så här, vad kul ändå att få prova på det här. Vad är det här för något? Jag har till och med hört mig själv säga att jag ska börja på yoga. Och vi får se när det börjar med det också. För jag är verkligen ingen sån där snubbe. Jag gillar mer boxning och sånt där. Men jag tror yoga och sånt kan vara bra för sådana som mig.
Mm.
Och det är ju killar som tuffingar till exempel. Jag följer Paolo Roberto på sociala medier. Och jag tycker han är skitcool för att han rekommenderar yoga och sånt där. Och jag tror att när någon som han säger det till mig, då blir det mer mottagligt. Än om det är en sån här yoga-tjej som bara, men Dogge, du borde gå på yoga. Även om hon är skitsnygg och allting, så känns det en sån här, yoga, jag vet inte, du vet.
Men nu kan man relatera till en macho-man som säger...
Ja, eller någonting. Och nu kan man känna så att, nu vill jag göra det och utveckla det och bli en bättre människa liksom. Så jag tycker jag växer hela tiden. Så att jag vill bort från alla de här, vad ska man säga, demonerna man har haft liksom i livet, som har varit funnits där liksom. De ska sudda ut nu och så ska jag knyta upp varenda knut så gott jag bara kan för att bli en bra och supermänniska.
Har dricker inte ens alkohol idag eller?
Nej, inga alkohol. Jag vill bli någon champagne här och där, absolut. Men inga alkohol, inga cigaretter, inga droger, ingen
festa, marijuana.
Ingen marijuana, ingenting. Alltså, för min del så, det starkaste jag dricker är svart kaffe.
För du är ändå associerad med, alltså speciellt marijuana, att din hund hette Rissla till exempel. Det är ju ingen slump.
Nej, det blev grejen var att om man kollar på hunden så hade han som en joint mellan ögonen sådär. Så som en vit joint som gick med öronen. Och då såg det ut som ett rislapapper liksom.
Men du rökte aldrig regelbundet eller?
Nej, man var väl ute och turnerade med när man var ung och hängde på gården och provade grejer liksom så här. Men jag kan inte säga att jag är nog en kille som aldrig var fast riktigt i droger. Man testade för att alla andra gjorde liksom när de gjorde, men jag har aldrig, för min del så droger har aldrig varit min grej. Men jag ska inte säga att jag inte har testat. Det är klart att jag testar alla möjliga droger liksom.
Men i den här intervjun som jag läste med dig i magasin Novell, då, om jag minns det rätt, så sa du då att du hade liksom, att du tog kokain under varje dag, liksom flera gånger varje dag under en lång period, liksom under den här krisen.
Ja, det kan stämma att jag fick någon kris och bara mådde skitdåligt. Och då tog man till sig allting som bara kom i ens väg. Och då kanske det kom olika typer av droger.
Men jag fick intrycket att du bara låg hemma och snartade liksom under en ganska lång period då, liksom, och var verkligen fast i det.
Fast jag tror mest att under den perioden så var det mycket whisky och sånt där. Det kan ha whisky, kokain, marijuana, kan vara lite allt möjligt faktiskt.
Hur lång var den här liksom?
Alltså jag hade en fru som gick bort där och mådde väldigt, väldigt dåligt. Så jag låste in mig, drog ner patienterna och bara mådde dåligt. Alltså stängde av hela världen i stort sett och bara gick in i någon mörker och gick in i mig själv och...
Var det då du bröt kontakten med resten av bandet då, Latin Kings?
Ja, jag bröt kontakten med Latin Kings, jag bröt kontakten med min familj, jag bröt kontakten med...
Även dina barn alltså?
Ja, på den tiden hade jag bara en dotter som var 2 år då, så att jag hade inte alla mina barn då, de var inte ens födda.
Men vem tog hand om henne under den
Hennes mormor hjälpte till då, så att hon bodde i under den tiden hos sin mormor, eftersom jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Det var väldigt tufft, hela min grej.
Och hur lång tid var det ungefär? Liksom? Var det...
Jag vet inte om jag ska säga om det var några månader eller om det var ett år eller någonting.
Oh, ja, det var det ändå rätt rejält. Liksom.
Ja, det var, man mådde inte bra. Liksom. Man gick runt i ett vakuum och jag visste ju inte om jag ville leva längre och såna här grejer. Liksom. Jag kände bara att hela livslusten bara försvann och jag kunde inte prata med någon riktigt. Så här, liksom. Man orkade inte lyssna på någon. Det var mer så här, bara, jag pallar inte, du vet. Jag bara,
nej.
Alltså jag vet inte vad som hände egentligen. Det var en otrolig djup depression och demoner som bara tog över den.
Jag bara tänkte att om det här låter som ett riktigt helvetesperiod liksom.
Men, det var det alltså. Det var hemskt för att jag var på toppen av min karriär och vi stod och sjöng med Latin Kings på Ullevi, 59 000 åskådare och allt var fantastiskt.
Mm.
Men samtidigt låg min fru på sjukhuset och håller på att dö i cancer liksom.
Mm.
Och efter Göteborg så satt jag med bilen och åkte direkt till Stockholm och kom in till sjukhus med min dotter under armen och vi sa hej då till mamman och så gick hon bort. Och hela den perioden när hon var sjuk och allting.
Hur lång tid var liksom den perioden, sjukdomsperioden?
Jag vet inte om det var, jag kommer inte ihåg. Alltså, först och främst var alltid idag väldigt stor dimma.
Mm.
Jag brukar prata med min mamma om det, att jag kommer inte ihåg så mycket. Så jag brukar fråga henne hur var det och så här, för att allt blev en dimma. Jag var i chock under hela den perioden. Så jag minns inte så mycket av den perioden.
Nej, jag tror att depression kan göra det också, att det påverkar minnet.
Ja, alltså jag var i så chock.
Mm.
Men fortsatte leva och gjorde allt jag skulle göra, uppträdde och gjorde allting. Men sen hon väl gick bort, då kom den här stora, som en knockoutslag, bara en depression.
Mm.
Och det var då jag bara började dricka upp all sprit hemma och bara blev så destruktiv.
Mm.
Och bara letade alla droger jag kunde få tag i och bara, jag sket i vad jag tog egentligen.
Mm.
Och det handlade inte om att jag var beroende av en drog, jag ville bara ha något för att döva allting, döva ångesten så att säga.
Frågan är vad man ska göra i en sån situation. Alltså om man har så mycket ångest att man inte knappt orkar leva. Liksom. Man måste ju, men kanske är det då att man kanske bättre att låta en läkare berätta hur man ska döva ångesten.
Med, jag skulle ju gå till en läkare, fått någon typ av medicin kanske. Eller haft någon så här bra stöd. Liksom, någonting. Jag skulle haft det, men jag är en sån här person som aldrig går till någon eller något. Du vet. Det är så här, det här är en stolthetsgrej. Liksom.
Mm-hmm,
jag kommer aldrig gå och få hjälp av någon. Jag vill inte ha hjälp av någon. Jag funkar så som person.
Men har du ju börjat gå till livscoach?
Ja, exakt. Det är det som är så häftigt
att
jag kommer till den insikten att börja liksom förstå att jag kanske också behöver hjälp liksom på vissa saker. Jag är inte perfekt liksom, men det krävs en viss mognad för att våga göra det, tror jag liksom. Jag kommer från en sån generation där man reder sig bäst själv och man klarar sig bäst själv och går rakt på ryggen och man ska inte fråga andra eller ta hjälp av andra, och så är det bara liksom. Och det, jag är den generationen och så har det alltid varit.
Det är skönt att det håller på att förändras.
Ja,
jag märker det till och med mina kompisar. Alltså så här att många i min ålder, alltså jag har kompisar som är typ 5 år yngre och 10 år yngre. Men att det finns vissa som lever kvar lite i det här macho-grejen också. Mm. Att de tycker att så här, att killar inte ska gråta till exempel.
Nej,
och sådana saker. Medan
nej,
jag
får absolut inte göra.
Du gör inte det ens?
Eller? Jo, klart jag gråter som alla, jag gråter och bajsar som alla andra, men alltså jag tror inte jag tror inte man fick gråta när man var liten liksom.
Fick du inte det?
Då fick man bara mer stryk.
Åh, jävlar.
Sen det var många så här grejer att man...
Ja, jag hörde ju det här sommarpratet du hade innan. Jävlar vad mycket våld det var i din barndom. Alltså, det var rätt obehagligt.
Ja, jag vet inte. För mig så tycker jag att det har varit bra. Liksom. Jag är ganska glad över att ha fått den där synen på saker och ting. Liksom. För att det får en att växa också. Liksom. Då ser man också att folk de kanske har haft det lite lättare och de är ledsna över mindre saker. Och då kan jag tänka så här, okej, shit, fan, jag måste ändå vara glad att jag lever och får får de här chanserna att leva igen liksom.
Jag förstår ju att du försöker tänka positivt, men samtidigt så det är ju inte, ifall du hade tyckt att det var en bra grej så hade du väl slagit dina barn också.
Ja, det skulle aldrig göra.
Nej, men då är det ju, då tycker ju inte att, då tycker du själv inte att det är en jättebra idé.
Ja, fast jag var nog super mycket jobbigare och mer energi än mina barn.
Ja, men man ska inte, det är väl inte bra att slå barn som har hög energi heller.
Nej, nej, man ska absolut inte slå några barn. Jag vill inte representera någon barnag eller något. Jag är emot det.
Ja.
Men jag kan säga så här, om jag skulle säga när jag var liten att jag skulle börja på yoga till exempel, då skulle jag bli mobbad garanterat av allt och alla. Jag kommer från en sån miljö liksom.
Jo.
Och idag är världen annorlunda liksom. Idag kan en kille gå på yoga och det är inget konstigt. Men om man skulle göra det när jag var liten, då skulle man vara det en och andra, tror jag.
Ja, men det är också på något sätt, alltså så här, nu när man är i 40-årsåldern så kanske man, alla blir, de flesta blir ganska mycket mer trygga i sig själva. Mm. Alltså så här, jag kan ju göra saker, jag skulle kunna börja på yoga även och liksom säga det och tycka det var rätt roligt, även om jag inte är sugen på det just nu. Exakt. Men jag menar, även om jag hade kommit från en ganska öppen uppväxt, så hade det varit töntigt i alla fall.
Ja, exakt, yoga, det liksom, eller. Och där vill man ju inte vara liksom, man vill ju inte vara töntig, eller man vill ju vara med i gänget liksom. Så då håller man sig borta från det, saker som man inte får med i gänget. Så det, jag vet inte. Så jag tycker det är skönt att få vara vuxen och komma till de här insikterna liksom. Det känns befriande på något sätt. Jag har ju fortfarande inte gått dit, jag har bara sagt att jag ska göra det. Så vi får se vad som händer när jag har varit där då. Men jag kommer att göra det här året i alla fall. För det här är året som jag ska förändras helt och skapa nya grejer och bli bättre konstnär och fortsätta och spotta ut grejer och sådär. Så jag vill verkligen förnya mig själv. Jag känner det, och nu känner jag mig stark och det känns bra. Allt det där, alla de här livskriserna som har varit, de är verkligen förbi för min del. Jag är en annorlunda person idag, och det känns skönt att bara kunna säga det här och nu liksom. Det är viktigt också för mig. Det har varit så mycket knas. Alltså det,
jag har förstått det.
Också på det här sommarprogrammet. Man har ju bara 43 minuter och välja ut saker. Det är så mycket, mycket mer som man inte har kunnat dela med sig liksom. Man fick ju välja vad man skulle ta liksom. Och sen kan man ju inte säga allt heller. För vissa saker är ju så jobbiga att liksom, det passas inte ens i Sveriges Radio liksom.
Okej. Okay.
Så det,
har du någonting som passar sig i arkivsamtalen, en podd som
inte
passar sig?
Jag behöver inte dra upp någonting nu, men det har hänt mycket saker på vägen, på livets väg för min del och sådär. Och det är därför jag är glad att jag fick sjunga och kunde sjunga och göra det. Musiken fick mig att glömma allt mitt knas, som man säger. Så att jag är glad att jag fick den här gåvan att hålla på med musik. För min del så har det räddat mig i så många avseenden. Alltså musiken... Jag har aldrig sett mig själv egentligen som någon rappare. Jag har aldrig sett mig själv som någon duktig musiker eller någonting. Alltså jag såg mig själv alltid som till exempel boxare när jag var liten. Jag ville bli svensk mästare i boxning. Det var min största dröm. Sen kom rappen och så var det bara någon på vägen. Det var Rig och Infrid Mass Rodde då, som hej, ni måste få min rap SM, jag anmäler er. Så anmälde han oss och så bara var vi med typ, och så kom vi trea. Och då bara, shit fan, jag är trea i Sverige i rap liksom. Vad ska jag göra nu liksom? Ja, men då får jag satsa på det här kortet. Så det var inte meningen egentligen att jag skulle bli rappare. Jag skulle bli något helt annat. För min del så, jag gillar ju sång och vill hålla på och sjunga salsa och det. Men det var ju så här bara dröm liksom. Sen hamnar man i det, ett bananskal. Men jag tror ju på Gud, så allting har mening. Musiken räddade mig i många avseenden. Alltså att inte hamna snett, att när de andra skulle gå råna eller göra något dumt, så bara nej, jag är på väg till studion. Jag minns så många gånger sådana här stunder när jag måste i studion göra låten, och jag tackade nej till knasgrejer på grund av att jag hade studion och kunde gå och spela in. Så det, musiken har räddat mig. Tack och lov, musiken är otrolig alltså.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hur var du, alltså har du någon koll på hur du kom ur den här djupa depressionen som du berättade om? Som...
Absolut, det minns jag mycket väl. Det började med att jag körde min dotter till dagis varje dag.
Det gjorde det. Du sa, jag tänkte att du bröt kontakten med alla du kände. Liksom,
ja, jag bröt
att
kontakten, men jag hade min dotter. Hon var ju...
Men hon var den enda som du träffade då? Eller?
Ja, exakt. Hon var ju den som jag älskade och hade liksom, och levde för.
Hon var 2 år då?
Jag tror hon var 2,5 eller något.
Men du sa att hennes mormor tog hand om henne lite också.
Ja, hennes mormor hjälpte jättemycket, inte lite, ganska mycket faktiskt. Eftersom jag var väldigt ledsen. Men jag körde henne till dagis varje dag fram och tillbaks. Och hon gick på ett dagis som var ganska långt på. Det tog 40 minuter, en timme. Och efter 3 år...
Och du gjorde det även när det var som värst liksom?
Ja, jag grät hela vägen till dagis i bilen och grät hela vägen hem typ. Men sen en dag så sa hon så här. Hon bara, pappa, först är man ledsen. Sen blir man glad. Och du vet, de sa sådär liksom. Då hände någonting inom mig. Då bestämde mig inne. Shit, så här, vad säger hon liksom? Och då, det var då jag bestämde mig. Bara, nej, nu måste jag börja leva igen. För att om jag inte lever för mig själv måste jag i alla fall leva för min dotter och ta hand om henne. Och göra det bästa för henne. Och det var då någonstans jag började liksom forma tanken att liksom komma tillbaka och... Och liksom göra min egen grej och bygga nya doggelit om man säger. Och då i samma veva så knackade det på min dörr så. Och då kom min farsa in och bara, jag har skilt mig. Kan jag bo hos dig några dagar? Jag bara, visst. Så.
Hur gammal var han då?
Jag vet inte hur gammal var. Det var väl, det kan man säkert räkna ut.
Ja men kanske, om du var runt 30 eller var du 40? Nej, det var 30-någonting.
Jag kommer inte säga så sämst på bokstäver.
Jag bara vill ha en bild av den här mannen, om det är en 60-årig man eller om det är en...
Han var väl kanske 55. Hur gammal var det? Det var ju 10 år sedan säkert någonting. Eller 15. Men då bara, visst, så här, kom in liksom. Och jag hade alltid drömt om att få bo med min pappa. För de hade ju skilt sig när jag var 6 år.
Aha, men han skilde sig från, inte från din mamma.
Han skilde sig
då,
från min mamma liksom. Ja. När han var 6, men han hade ju en ny fri och nya förhållanden, nya barn och grejer. Men då hade han skilt sig och då kom han och frågade om han kunde bo hos mig tills han hade fixat sitt liksom. Och jag bara, visst. Så.
Var bodde du då?
Jag bodde i Alby. Okay. Jag har alltid bott i Alby, jag har aldrig bott någon annanstans.
Du bor fortfarande i Alby?
Jag bor fortfarande i Alby. Jag har bott i Alby 42 år, sedan 1975. Jag har aldrig bott någon annanstans. Alby några Botkyrka. Och då kom han och knackade på och bara, visst. Så. Och det sjuka var att jag hade alltid drömt om att få bo med min pappa och leva med min pappa. Och det hade liksom, de hade ju skilt sig och det skulle ju aldrig hända liksom. Och nu kom han liksom, när jag var i min kris och... Och då började han göra, vad heter det, så här, han är utbildad kock och det. Så då bytte han ut, hällde ut whiskyflaskorna, fast han själv gillade att dricka whisky, men han liksom städde upp lite och började göra så här juicer, så här, tropiska juicer från Karibien, du vet, så här, du vet, med juice och grejer. Och jag älskade de här färskpressade juicerna. Så jag började dricka massa juice istället och liksom började komma tillbaka. Och på den vägen så började jag komma tillbaka. Och... någonstans där när jag mådde lite bättre, då tog jag kontakt med Rigo igen och sa så här: Rigo, jag har 2 låtar inom mig, jag vill bara spela in dem. Det är inget som ska släppas eller någonting. Kan du bara prodda mig på de här låtarna? Han bara, visst. Han förstod att jag var ledsen liksom. Så han sa, ja visst. Så gick jag och gjorde de här 2 låtarna då. Och fick skönt att få ut dem liksom. Och sen efter det så hade han någon beat. Om jag har en beat här, kan du lägga någonting på den också? Ja, visst. Så la jag någon beat, någon rap på den. Och då blev det 3 låtar. Och sen hade han något annat. Och så helt plötsligt var vi uppe i 4-5 låtar liksom.
Mm.
Och då sa han så här, men fan, ska du inte göra en soloskiva då liksom?
Mm.
Och jag bara, jag tror det var 2007 där hände.
Mm.
Ja, men soloskiva liksom. Okej, kör. Och då gjorde jag min första soloskiva. Och den släpptes 2007. Och efter det så blev det att man kom tillbaka efter alla den där djupa depressionen som var då. Mm. Liksom. Och då kom mitt första soloalbum någonsin, Superclassico.
Mm, just det.
Med Dogge Doggelito. Och den spelade vi ganska snabbt i Toppa Studio. Och det var ganska häftigt faktiskt. Jag är rätt nöjd med den. Det finns några tunga, riktigt tunga låtar där. Även om det var en mörk tid liksom, så var man glad att man hade en sån vän som kunde förstå det där liksom.
Mm. Men du, hade du bryt, alltså du typ kontakten med Rigo då liksom, det var den enda i det, ditt gamla rapliv som du typ kontakten med, eller var det?
Ja, exakt, för Rigo hade alltid varit med på något hörn och han var alltid en positiv. Det jag gillar med Rigo, han lyssnar på vad jag säger, han ifrågasätter inte liksom. Alltså när man jobbar med andra konstnärer så kan det bli väldigt komplicerat, för då har de sina tankar och sina visioner och ska ändra och tycka så mycket. Och de kan lätt förstöra ett konstverk som man säger, som man har liksom.
Ja.
Och i mitt fall så hade ju de här låtarna inom mig. Jag visste ju vad jag ville ha, vad jag ville göra. Jag visste ju vad jag skulle göra. Det här, så här ska det vara, så här ska det låta. Och där har jag alltid kommit bra överens med Rigo på något sätt. Han är alltid så här, okej, då kör vi och så kör vi. Och han jobbar skitsnabbt. Så att man får ut låtar, man tycker ut dem och så är de klara.
Mm.
Och det är inte så mycket vad han tycker, det blir så som jag tyckte med. Sen kanske han kan säga vissa grejer som han följer med. Så att han och jag har faktiskt jobbat väldigt, väldigt lätt ihop liksom. Mm. Det var lite tuffare med Latin Kings. Då var det 4 viljor som skulle tycka och tänka. Mm. Och det blev ju aldrig som man själv ville, så att säga.
Nej.
Och det tror jag också var viktigt, att på den här solo-grejen, att få utlopp för sin egen kreativitet. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt som konstnär.
Mm. Det känns som att Rigo är en väldigt hjälpsam person. Jag lyssnade på en intervju med, jag tror det var Hasty B och Blizzy från Ghetto Superstars. Alltså, de är tonåringar nu liksom. Och då berättade de också, jag tror fan det var Rigo som hade liksom hjälpt dem och varit extremt sådär, bara plockat upp och gett dem pengar för gig och skjutsat och liksom varit såhär.
Exakt. Han är en väldigt bra lyssnare och det vinner man mycket på. För att när man är en bra lyssnare, då vinner man själv mycket på det, tror jag också.
Mm.
Än att man bara ska köra sitt eget race hela tiden. För att samtidigt som han hjälper dem så är han ju med på deras tåg, de här ungdomarna. Mm. Då är han med där.
Eftersom han vinner ju lite på det själv också.
Ja, exakt. Så han får ju producera dem och de tycker han är schysst. Och då är han med min unga generation. Och vi som blir äldre, vi vill ju bara vara med den unga generationen. Vi vill ju också vara med hela tiden. Vi vill vara unga forever liksom. Så är det ju. Man vill inte bli gammal och grå liksom. Och det tycker jag, jag vet inte, jag har alltid kommit väldigt bra överens. Vi har aldrig bråkat. Vi har alltid haft liknande tänk. Och jag är tacksam att vi gjorde det albumet faktiskt. Mm. Det är ett album som jag minns med glädje. Den tog mig ur en tuff kris i mitt liv liksom.
Jag tror jag träffade dig bara som hastigast då. Det var nog fan millennie, eller inte, när decennieskiftet, alltså runt 2010.
Mm.
Det var ju det här magasinet Novell då, som min kompis Adam Svanell, som brukar gästa den här podden ibland också. Han var med och startade den tidningen.
Ja.
Så jag och Frej då uppträdde där med far och son på deras novellfest, där man skulle prata, liksom det var så här.
På nyår var det?
Ja, det var nyårsafton. Ja. Liksom det var liksom,
på Södra Teatern?
Södra Teatern, ja. Ja, men då tror jag hälsa på dig lite snabbt. Du uppträdde där. Men första gången vi spelade på samma scen, det var faktiskt jävligt länge sedan. Det var i Lund på Mejeriet när ni spelade med Latin Kings.
Mm.
Och då var jag med i ett band som heter Time.
Ja.
Som var liksom någon slags förband. Men okay. Då tror jag fan inte vi hälsade. Då hade ni er egen loge och vi var. Men det var nog ändå Latin Kings förslag att så här, ja, men ta in några lokala rappare eller lokala band i den genren liksom. Men det här måste varit alltså runt 95, 96.
Jag har ju rappat i 34 år, så man har ju mött otroligt mycket folk på vägen. Och det är omöjligt att komma ihåg alla liksom.
Ja, nej, det hade jag inte räknat med. Jag tror inte ens vi sågs då. Det var bara så att vi uppträdde i samma.
Kul att du håller på så länge. Det är inte många som håller på så länge liksom. Rap är en tuff sport liksom. Mm. Det, det är ingen lek liksom. Man får offra sitt liv för att vara rappare i Sverige liksom. Ja. I Amerika kanske rapparna blir skitrika, men i Sverige är det noodle liksom time och bara, man har skittufft liksom.
Ja, då, det från och till. Alltså ibland, du måste väl också ha haft perioder du tjänat rätt så mycket pengar.
Ja, jag vet inte, man har tjänat pengar, men jag, som sagt, jag har stor familj, så att jag har aldrig tjänat några pengar ändå. Jag har bara överlevt i stort sett.
Du har aldrig kunnat lägga undan någonting?
Nej, aldrig alltså. Om jag får 20 så spenderar jag 40. Så jag ska inte ens ha pengar. Jag ska inte ha med pengar att göra. Jag är alltid skyldig någonstans liksom. Men det är okej, okay. jag gillar egentligen inte, alltså jag gillar vad man kan göra med pengar, absolut, som alla andra. Men egentligen gillar jag inte pengar och allt det. Jag tycker det är liksom, det blir bara stressmoment och folk blir så annorlunda på grund av pengar. Jag är konstnär, jag gillar konst och allt sånt här. För mig är det rikedom liksom.
Ja, men jag tänkte på det om att förnya sig konstnärligt. Mm. Både du och jag håller på mest nu kanske med stand-up och poddar liksom, som mina kreativa uttryck.
Ja.
Du har ju testat på det mesta också inom... Ja. Jag vet inte ifall om du har tecknat serier eller gjort dansat. Jo, det har du väl gjort.
Dansat har jag gjort lite på tv sådär, i lite olika program och det. Mm. Och jag gillar ju att dansa och det. Tecknat serier är min storbrorsa som har tecknat. Han gick på konstfack och han ritade ju serier när vi var små liksom. Mm. Och sådär. Men jag har aldrig själv ritat serier. Jag är inte så jätteduktig på att rita. Jag är mer duktig på att skapa och göra. Amador. Sen är jag inte kanske jätteduktig. Men jag gör väl mer konstverk och målar tavlor och sprayar tavlor och sånt där.
Mm, så du gör det fortfarande?
Ja, jag gör hela tiden. Okay. Alltså. Så jag kan göra 20 tavlor på en helg typ. Så och bara ge bort till kompisar eller bara sitta och trycka på dem.
Mm. Men stand-up har du testat?
Stand-up, det var ju Peter Wahlbeck som bara, du är Sveriges roligaste, du vet bara inte om det. Och bjöd mig på sin show typ på Tirol på Gröna Lund. Och så var jag där och snackade lite. Och det gick väl så där. Det var rätt kul liksom. Sen när folk hade sett mig där, någonstans där så var väl ägaren eller någon som bokade på Norra Brunn. Och då bokade de mig 3-4 gånger där och så körde jag där. Och sen var jag med på någon Raw-festival, men... Jag tröttnade ganska fort faktiskt. Det var inte min grej så här. För att det var så mycket manusbaserat. Jag trodde att man var rolig på riktigt.
Du trodde det var improvisation?
Ja, jag gillar att köra improvisationsgrejen. Livsfarligt alltså, gå ut och bara...
Ja, men det tar ju rätt lång tid. Det finns ju de som går ut och improviserar och sen så ser vad folk skrattar åt och sen så behåller de delarna och sen så fortsätter alltså, att skriva på scenen så att säga.
För jag är nog... Alltså jag tror att jag kan vara riktigt rolig alltså, på riktigt alltså. För att min farsa han är fan den roligaste som jag känner alltså. Han är sjukt rolig. Och jag har fått lite av det där av honom liksom. Och det är väl berättandet, att berätta och skoja och sådär.
Mm.
Fast det är ju lite längre berättande än själva stand-up. Stand-up skulle ju gå lite snabbare, snabba poänger så folk får skratt lite då och då liksom.
Men alltså, gillar du att kolla på stand-up? Har du några,
jag älskar stand-up.
Har du några idoler?
Ja, jag har flera stycken som jag älskar. Alltså, jag älskar ju...
Låt mig gissa. Eddie Murphy?
Nej, alltså Eddie Murphy är grym, men Eddie Murphy är bara en kopia av Richard Pryor, om jag skulle vara helt ärlig. Alltså, Richard Pryor är ju kungen av
stand-up. Det är många som tycker han är den bästa stand-up-komikern som någonsin levt.
Ja, definitivt.
Jag köpte nyss en biografi som handlar om honom. Det ska bli kul att läsa.
Det jag gillar med Richard Pryor, han har ju det här... Han kommer ju också från bara knas och så är han så himla rolig. Och det tror jag är grunden för att bli bra komiker, att man kommer från knas. Men jag skulle säga att Richard Pryor är kungen liksom, av alla. Mm. Och Eddie Murphy är grym också, men han är ju barn av Richard Pryor. Ska
jo, det är
men jag gillar sådana... Det jag alltid gillar så här, när de skojar om sex och kuk och fitta. Så jag älskar ju Andrew Dice Clay. Han är fan det roligaste. Alltså.
Jag har knappt sett Andrew Dice. Jag vet att han har den här catchphrasen.
Hey! Ja, han har så många som helst. Alltså. Han är sjukt. Han var ju med i Fort Fairlane-filmen. Och sen har han sin stand-up. Och han är också grym för att han säger det, att den som har lärt honom allting, det är hans farsa.
Mm.
Och han kör ju mycket så här snuskgrejer och det gillar jag faktiskt. Jag tycker det är skitkul. Jag gillar inte alla faktiskt. En del tycker jag är sjukt tråkiga som säger så, de här är fett grymma liksom.
Men det är väl olika smak.
Jag ser det ju, men jag skulle säga Richard Pryor och Andrew Dice Clay tycker jag är de roligaste.
Ja, intressant val. Nej, men jag tror...
Visar lite 80-tal också, 70-80-talet.
Ja,
jag gillar, den generationen.
Mm.
Men sen tycker jag i Sverige tycker jag Ösnöjen är den bästa faktiskt. Han är professionell och han är sjukt rolig. Alltså. Han är grym. Och han är professionell också och gör sitt jobb bra liksom. Så jag tycker han är mycket duktig och kompetent.
Jag tänkte på det du sa om att du tänker att grunden till humor är när man kommer från knas eller från dåliga förhållanden eller så.
Ja.
Jag tror det kan vara både och. Det är kanske lättare då om att relatera till om man själv har haft en hård uppväxt, så är det klart att det är lättare att relatera till någon som också haft det. Alltså så här, jag tycker själv också oftast när det finns en viss, att man kan skönja en viss smärta inombords från en komiker, tycker jag det är roligast.
Ja.
Men sen kan jag tycka så här, jag har skrattat svid mycket åt Jesper Röndahl till exempel, som berättar att han har aldrig haft ångest i hela sitt liv.
Ja.
Och han liksom verkar inte haft svårt för 5 öre. Men eller låt säga Jerry Seinfelds tv-serie är jätterolig tycker jag. Även om han verkar vara rätt ångestbefriad person och liksom inte har haft en svår uppväxt eller något sånt där. Men jag tror man kan komma från båda hållen, men det man relaterar till, alltså man känner nog igen sig mer om det är någon som haft en liknande uppväxt eller en liknande bakgrund eller en liknande smärta kanske bara man...
Ja, så kan det vara, absolut. Alltså, jag har ingen koll. Jag gillar dem i alla fall. Det jag gillar med dem är att de skojar om allvaret. De skojar om allvarliga saker.
Mm.
Och det, då måste man ju ha varit med om de här allvarliga sakerna för att kunna skoja om dem på det sätt som de gör. Och det blir så himla bra. Så, så det, jag vet inte. Det ligger nära mig på något sätt.
Mm.
Så det kanske är därför jag gillar just dem. Liksom.
Ja. Skulle du hålla med om jag säger att din största... talang är charm. Att det är det som folk, det är därför folk liksom dras till saker du skapar eller gör eller alltså en viss...
Kan vara, det är många som har sagt det liksom, du är så charmig och du är så gullig och min mamma brukar berätta att det är lite roligt faktiskt, att jag hade mer tjejer innan jag blev dog i Latin Kings än när jag blev Latin Kings och alltid där blev känd.
Är det så?
Ja, så att det var...
Vad tror du det här beror på?
Jag vet inte alltså. Det
är väl ingen som undviker en... Jo, i och för sig det kan det ju vara.
Nej, men också när man är framgångsrik eller känd eller så här, som jag var på tv och det, då blir det så här, han ska inte tro att han är något.
Mm.
Eller, du vet, man blir ifrågasatt mycket, mycket mera. Liksom. Det blir annorlunda. Samtidigt finns sådana som tycker om det ännu mera. Som ett annat klientel som tycker om det mer. Men jag vet inte.
Nej, jag hade betydligt färre tjejer innan jag blev känd för någonting.
Mm, exakt. Men jag, hade
men jag har inte heller den charmen.
Jag hade fler faktiskt. Mamma brukar skryta om det. Hon bara, ja, flickorna stod och klingade på dörren och så var han inte hemma och så, du vet, hela tiden så här. Och
även
det var
som
faktiskt,
liten.
Ja, som liten. Redan som jag var liten. Alltså. Mm. Men sen, jag vet inte, sen hände någonting när jag blev med Latin Kings och rap är ganska tufft och aggressivt många gånger.
Du tror att folk blev lite rädda för det?
Ja, men då blev det så ett annat typ av tjejgäng som tyckte om en så att säga.
Mm.
Än de här som var sockersöta till exempel. De tog mer avstånd tror jag liksom.
Mm.
Så att det förändrade sig. Och jag tror att jag nu måste komma tillbaka till den som jag var när jag var liten innan allt det här galna.
Mm, du måste bli gullig igen.
Ja, exakt. Men jag måste bli den här vanlig, alltså det är inte lätt att vara framgångsrik konstnär eller multikonstnär liksom, för du drar till dig mycket konstiga människor. Så, och det är det jag måste ta bort. Jag måste hamna med de bra människorna.
Du känner att det är många konstiga människor som har sökt sig till dig.
Mm-hmm. Definitivt alltså. Som jag tycker konstiga, de kanske inte är konstiga, men som alla gånger kanske inte är så bra för mig.
Nej. Har du exempel på, alltså...
Nej, men det finns mycket, liksom. De menar ju oftast ingenting illa, men de tar min tid, liksom.
Mm.
Och det är energitjuvar, kan man väl säga. Man
skulle är det mest liksom romantiska relationer du
det,
pratar om?
Det är relationer, eller? Det är nya kompisar. Man får väldigt mycket nya kompisar och nya businesspartners. Och det är lite allt möjligt, liksom.
Mm.
Lite allt möjligt folk som dyker upp här och där. Och det är en del av... det här spelet som man gör liksom. Men jag måste, nu för tiden så känner jag att jag vill utveckla mig själv. Jag måste bygga en bra grund i mig själv och för att jag vill göra en ny era med min konst och det liksom.
Mm.
Och där är att jag vill måla mera och jag vill bli bättre entreprenör för mina grejer liksom.
Mm.
Jag har liksom inte fått utlopp för min målande och mitt skapande så mycket. Jag har inte haft tid med det för att jag slösar så mycket tid på många andra människor liksom.
Mm.
Och där vill jag bli bättre.
Mm. Vad jag tänkte på när jag hörde också det här sommarpratet, att det var ju så väldigt mycket våld då liksom, både, jag vet inte om det var båda dina föräldrar som du fick stryka av och, eller om det var bara fassan och det var väldigt mycket våld i liksom barndomen och uppväxten liksom.
Mm.
Har du själv blivit våldsam av det?
Nej, jag tror inte det. Jag vill bara mest bli skrikig och bråkig kanske så här, men jag vet inte, jag brukar säga att karibänier, vi har mycket så här eld, men man ska inte ta det så mycket vid sig liksom. Det kan vara så här, skrik med händerna och någonting så här, och sen är det ingen mer med det liksom. Men, medan folk kanske tar det mer personligt många gånger.
Men jag tänkte på det att du nämnde i förbefarten i sommarprat också att du har slagit poliser.
Mm, ja, absolut. Det hände också. Det var väl, jag vet inte hur, om jag var 19 eller om jag var 22 eller 28, jag kommer inte ihåg hur gammal
det
var.
Var det där du hamnade i fängelse för?
Exakt, det var det jag hamnade i fängelse. Då var det att vi skulle gå ut på någon klubb och kom inte in och så blev vi sura, det blev någon bråk med någon vakt och sådär. Men det löste sig liksom. Så gick vi därifrån och då kom polisen och stoppade och då var det någon polis som bara, jävla svartskalle typ. Jag bara, vad säger du, du vet? Du ska bara vara tyst, jävla svartskalle. Då sa jag så här. Och på den tiden så höll jag på med boxning redan då och var ganska duktig boxare, talangfull boxare, ung så här. Och det var ju där mellanläget när jag skulle sluta med boxningen och börja rappa.
Mm.
Och hade redan börjat rappa och sluta med boxningen, men jag hade väl tänt lite och så här. Och då sa jag någonting så här, men om du säger så en gång till, du kommer få en box liksom, sa jag till poliserna. Och då sa han så här, du ska bara vara tyst, jävla svart. Och då blev jag så där lax och bara, bam! Dog till någon smäll typ på en.
Och då var du nykter då?
Nej, jag var nog inte nykter. Och då hoppade en annan polis in och då bara, puff, slog han också. Och det blev ju raka vägen till häktet och sen sedermera blev det fängelse för det.
För misshandel då, eller?
Våld mot tjänsteman.
Våld mot tjänsteman.
Och det blev 4 eller 5 månaders fängelse. Men,
kom du ut efter tidigare? Eller?
Ja, det tog så lång tid mellan straffet, mellan brottet och straffet innan de var klara med allting. Så att jag satt väl bara en månad eller någonting till slut. På Astuna-anstalten.
Vad var det, sa du?
På Astuna-anstalten i Botkyrka. Botkyrka har ett eget fängelse som heter Astuna.
Hur var det då att sitta i fängelse? Jag har liksom väldigt vag bild av hur det är i Sverige. Man baserar det mest på amerikanska fängelsefilmer.
Ja, alltså jag satt på klass 4 anstalt och en kaffevolta som de brukar säga interna. Så jag hade det väldigt bra. Det var bra för mig att det hände på ett sätt. För där skrev jag också albumet i mitt kvarter med Latin Kings. Och,
var det inte tvärtom? Att, alltså jag för mig att det var det andra albumet som kom efter. Alltså jag läste en intervju med Latin Kings då.
Så här var det, att Skuggan av betongen,
det är det andra albumet. Välkommen till förorten första.
Ja. Och andra albumet, den kvällen när det här hände, vi var ute och firade det albumet. Vi hade precis skrivit kontrakt med Terje Engen och fått 1 miljon kronor.
Med vem?
Med Terje Engen. Då hette de Mega Records. Jag tror att det var Ace of Base-pengarna. Jag tror att Ace of Base hade sålt sig.
Ni hade fått 1 miljon kronor i budget eller liksom
för någonting för att göra våran Skuggan av betongen. Och det slutade med hela festen. Det sista jag kommer ihåg var att jag drack en så här värsta drinken, alltså det var ett elefantglas med bara sprit i på lilla Pakistan som låg på Fridhemsplan. Sen skulle vi åka in till Stureplan såklart när vi var så fulla och glada och där kom inte in och då blev det något tjafs med vakten, men det löste sig liksom. Allt ordet så skit vi det, och på vägen upp på Kungsgatan någonstans, då kom polisen och stoppade oss och de var väldigt rasistiska. Och det var det som utlöste det här att jag blev så lack på dem och de var arga på mig då. Så jag går delade ut slag och då hamnade jag i fängelse. Och då var det att vi firade i Skuggan av betongen. Men sen när jag hamnade i fängelse...
Men den var inte släppt då, Skuggan av betongen? Nej, det bara skrivit kontrakt.
Jag tror bara vi skrivit kontrakt.
Okay.
Jo, frågan om den inte var släppt. För att jag skrev ju... Jag kommer inte faktiskt ihåg.
Nej, jag läste den här intervjun att det stod så att Skuggan av betongen blev liksom uppskjuten delvis på grund av ditt fängelsestraff, att det tog lite längre tid då.
Ja, det kan ha varit så. Jag minns inte, det var så länge sedan. Men hur som helst, när jag var i fängelse så skrev jag låten Kåken och den är med på skivan i mitt kvarter.
Ah, okej. Okay. Och det är skivan efter Skuggan av betongen?
Den skivan, den gula skivan.
Okej.
Okay. Alla är så här, den röda, den blåa, den röda, den gula och den svarta.
Ja, det är grundfärgerna.
Ja, och den gula skivan, den skrev vi i Kåken då, i fängelset. Och sen, så det var bra, för då kom jag också bort från det här livet som jag behövde komma bort från. För då såg alla de här kriminella man växte upp med, då var de där och bara, och då kände jag så här, nej, vad gör jag här liksom? Mm. Aldrig med att jag ska hamna. Jag måste jobba hårt, ta mig ur det här. Jag är konstnär, jag kan inte bara hamna där. Och jag var ju stjärna där inne, du vet. Det var ju så här, helt sjukt alltså.
Var det så, som Gusto kommer in i fängelset, ja, i CB4-filmen?
Ja, det var både knas och det var positiva vibbar. Det var både negativt och positivt.
Men det, vad gjorde de dagarna där? Alltså hur såg vardagen ut i, ja,
det var ju så, antingen fick du bygga laxlådor.
Bygga alltså, laxlådor? Jobba. Alltså trälådor?
Ja, exakt. Till, eller så fick du, vad heter det, studera.
Mm.
Eller så... Man hade det valt liksom. Mm. Eller jobba eller vad det var. Och jag valde att studera. Mm. Så jag studerade egyptologi.
Mm-hmm.
Alltså läran om Egypten då. Och mm. läste alla böcker kring det och allting.
Eftersom hur kom det sig att du var intresserad av egyptologi?
Jag har alltid varit intresserad av liksom historia.
Mm-hmm.
Och då, den tiden var inne i den perioden liksom. Och jag hade varit i Egypten också. Sett alla gravar, alla pyramider, allt liksom. Det var... Mm. Sjukt roligt alltså, att fått sett allt det där och kunna gjort det liksom.
Har du hängt mycket i Karibien?
Karibien?
Mm.
Ja, varje år sedan jag var liten. Jag är karibenier, jag bor där, jag har mitt hus där och jag kommer från Karibien. Och det
jag har aldrig tänkt på att Venezuela är Karibien.
Jo, det är land som har mest kust i Karibien och vi har massor med öar och allting.
Mm. Jag tänkte på när du, alltså jag och Frej, far och son, vi har gjort en låt som heter Dubbel Margarita.
Ja.
Och du berättade att du kommer från Isla Margarita och att du har två saker av allting.
Mm,
två mössor.
Mm.
Det kanske du som är Mr. Dubbel Margarita, innerst inne.
Kan vara det, alltså, jag vet inte. Det är någon sjukdom som jag ska bena ut och se vad det är för något i alla fall.
Men har du, så, jag tänkte på Trinidad Tobago, det är ju också Karibien. Jag var där intresserad av... Alltså calypso-texterna tycker jag är väldigt bra, alltså textinnehållet i calypso-musiken.
Mm.
Är det någonting du har lyssnat in dig på?
Det är ju deras kultur om man säger så. Mm.
Men du är mer inne på salsa-texter?
Jag har alltid gillat salsa, var alltid inne i salsa. Det är ju den musiken som jag gillar. Jag har egentligen aldrig lyssnat så mycket på rap eftersom jag var så dålig på engelska också.
Mm.
Det var därför jag började rappa på svenska när det väl begav sig.
Mm.
Men jag har alltid lyssnat på salsa och alltid gillat det. Men i Sverige har det varit väldigt svårt för att det finns först inte så många karibenier och sen inte så många som spelar. Och ett salsaband är ju så här 10, 15, 18 man på scen. Det är skitsvårt att få ihop det. Så det blev aldrig salsa för min del.
Nej.
Så att jag har bara lyssnat på salsa och varit fan av det om man säger liksom.
Mm.
Men sen känner jag många salsasångare. Man har ju hängt med så himla länge. Även rappare börjar man känna till slut liksom.
Mm.
Och det var väldigt häftigt att få en kontakt med livemusiker. Jag, framförallt brukar jag tänka på Guru som dog här om åren. Och
ja, det var ett tag sedan. Men,
han var ju med i TLK-videon och allting.
Vilken låt är Guru med?
Han är med i TLK. Han presenterade Mi Primo. Båda de presenterade den.
Aha.
Och då började jag känna dem.
Var de i Sverige då? Eller var
de har varit i Sverige flera gånger.
Mm, men alltså när ni spelade in det, när de presenterade...
Ja, de spelade in i Sverige på Berns. Mm. De uppträdde på Berns.
Mm.
När jag var riktigt liten, då spelade de Gangstar. Då var det Gangstar, gamla Gangstar som jag brukar säga då. När de heller inte var så kända, då spelade de på en klubb som hette Daily News
i
Kungsträdgården. Och då var jag så liten för att komma in, och jag hade inte ens pengar att komma in. Så jag stod och tittade hela konserten genom en ruta så här, och så regnade det också. Och, bara, och så drömde jag, så hoppas en dag att jag får rappa som Guru. Liksom.
Mm.
Och då, till slut så fick jag en autograf eller något på någon skiva. Och
bara, du träffade honom utanför då?
Ja, när jag var liten.
Mm.
Och sen dess kom han ihåg mig och alltid var schysst så här. Guru var så himla ödmjuk alltså. Sen har man alltid varit på alla konserter och snackat med honom och man blev faktiskt ledsen när han dog. Och han var min favoritrappare och det är därför också jag spelade Gangstar på mitt sommarprogram.
Mm,
jag hade en Gangstar-låt med en av de som jag gillar mest, Moment of Truth. Och ja, han är väl en av de bästa rapparna i världen, tycker jag liksom.
Jo, han är...
och hans monotona röst, för att han precis som jag har också monoton röst. Folk känner igen mig för rösten.
Mm.
Alltså jag kan stå på Ica i, du vet, gud vet vad. Ja. Och så ringer någon, så pratar i telefon, så lägger jag på. Och så står en tant framför mig som är 60 eller 70 år. Alltså hon är äldre. Så vänder hon sig och bara, ja, jag kände igen den här rösten. Och det har varit så här sedan jag var liten att man har haft rösten. Liksom.
Guru har ju till och med gjort en låt som heter It's Mostly the Voice.
Han har det?
It's Mostly the Voice, som handlar om att det är rösten som är viktigast.
Vilken skiva är den på?
Kan vara Daily Operation eller någon senare.
Daily Operation, ja det är den just det, den skivan. Ja, den var ju tung också. Alltså,
jag lyssnar också på mycket på Gangstar. Alltså jag till och med nu, alltså så här, det är därför jag har Ewing Doyer idag, för att de hade det på utsidan av Step in the Arena-skivan. Ja,
den skivan var ju magisk när den kom. Just to get the rap var ju så här helt magiskt. Alltså.
Det, det är bra grej.
Jag tycker att nej, men det jag gillar med Guru, han hade rösten, sen hade han den där monotona och sen hade han texterna. Liksom. Han hade bra rhymes, budskap och det här. Det där försvann sen, hela det där tänket liksom. Jag tycker inte rap levererar samma grej idag liksom.
Det är inte samma sak, men jag gillar ny rap också. Alltså jag lyssnar inte så mycket på jag lyssnar inte så jag lyssnar mycket på gammal rap också. Men det, jag tycker det är roligt att hänga med i vad som händer. Och
det är bra,
man vänjer sig också vid nya stilar och man lär sig uppskatta andra saker.
Jag är nog lite gammalmodig, men för mig blev det att jag gled över till mer och mer salsa då liksom. Och då är det salsa från 70-80-talet som gällde.
Så att jag är det rappen... mycket hjärta och smärta i texterna?
Ja, mycket om livet liksom. De är ju som rap, salsa-stjärnorna, de är ju värre än rapparna. De har suttit i fängelse, de har drogat, de har guldkedjor, det är kvinnor. Alltså de är värsta stjärnorna, och det är det som är så jävla häftigt, du vet. Man bara läser det story, man bara shit, det här är ju värre än Tupac, du vet. Det är så här, de är galna liksom. Och det, jag vet inte, jag gillar det mer, för de har nästan mer texter om livet, för att när du blir äldre så blir rap, det blev för mig någonstans töntigt. När jag var liten så var de så sköt en massa folk på rapskivor, och du vet, de var våld och hit och dit, man lyssnade på gangstrap och grejer. Och sen du vet, sen när man blir äldre bara, men shit, den här snubben, han sköt 300 pers på sin skiva liksom, och han bor i Amerika. Hade han ens skjutit en, så hade de strömmat honom där i fängelset. Så det betyder ju att allt det han säger var bara ljug. Men det börjar bli vuxen och börjar förstå då, bara, pass för det här, de här texterna är bara skit liksom.
Ja, men jag tycker det är roligt. Det är ungefär på samma sätt som man ser tv-serien Sopranos. Även om jag inser att det här är inte, det är inte James Gandolfini som har gjort det på riktigt.
Nej,
så
exakt.
Är det ju bra stories och spännande och lite roligt. På samma sätt som NWA. Det var ju Ice Cube som skrev texterna till i alla fall den första skivan, och han utbildade sig till arkitekt och kom från en övre medelklassfamilj.
Ja, men det, jag kollade ju upp till den någon gång, att de bästa rapparna i världen, om man räknar så här Tupac och alla.
Tupac var också ganska...
Ja, exakt, det jag säger. De bästa rapparna i världen, alla har gått på college och alla var utbildade. Det finns ingen så här lowlife som blev bra rappare. Om man kollar vad de har för utbildning. Så de 10 bästa rapparna i världen, alla har så här värsta utbildningen. Och det är det som är lite roligt.
Det var ingen som ifrågasatte ifall NWA var gangsters på riktigt när jag växte upp.
Nej, exakt.
Men i och för sig så hände det ju ganska nyligen med till exempel Rick Ross. Att det kom fram att han hade jobbat som plit då på ett fängelse, och han hade ju en gangster-image som var fabricerad. Men när det kom fram, det var inte så jävla många som brydde sig heller. Även om det var hyfsat tidigt i hans karriär.
Men om man tänker så här, jag brukar tänka på Tupac. Han var ju, alltså de är ju bra entreprenörer liksom. För de förstår vad folk vill ha, och det är det de ger folk.
Ja,
alltså jag såg Tupac på Sten Sture. Det fanns ett band som heter Digital Underground.
Ja, yeah. Humpty Dance.
Exakt, Humpty Hump med näsan. De uppträdde i sin studie. Och då hade de två dansare med så här turkbyxor, så här, så här MC Hammer-byxor. Och en av dem var Tupac, så han stod där bak och dansade som värsta clownen typ. Och jag såg allting och det. Och
för man gick, alltså du sa honom i Sverige?
Ja, i Sverige. Så man gick ju på, det var någon som intervjuade honom också. Och man såg ju alla rapkonserter när man var liten som man kunde. Och då var han ju så långt ifrån gangsterism som man kunde komma. Ja,
har du sett filmen? Det kom en film om Tupac
nyligen. Jag var bjuden på det, men jag kunde inte göra datumet. Men sen dök ju han upp och blev gangster liksom. Och då såg jag i en intervju där han sa så här: de vill ha gangster rap, och då gör jag gangster rap. Så han förstod att liksom, han gav det folk ville ha. Och det var så han blev rik liksom. Så det var,
det var också så han dog.
Ja, det var business, det var ju, liksom.
Så han gick så mycket in för det, så att han blev ju liksom våldsam och aggressiv, och så kaxade han med riktiga gangster, så blev skjuten liksom.
Så att det var ju han blev både rik och skjuten på grund av det valet. Skulle jag, om jag har tolkat saken rätt.
Exakt. Ja, otroligt hur rap business är liksom. Jag, för min del så var det en del av min ungdom i alla fall att få hålla på med rap och det. Och jag tycker att det var kul. Jag är tacksam att jag håller på med rap i Sverige och inte i Amerika eller någon annanstans. Här är ganska nice faktiskt. Här har vi tekniken för att kunna göra det man vill. Och man kan, med den här skolningen man har fått gå till skolan, det kan göra bra låtar och bra rap. Och det tycker jag är häftigt. Så jag brukar säga att vi står ganska högt i kurs i rapvärlden, tycker jag faktiskt. Liksom.
Jag tänkte bara knyta ihop säcken lite. För vi pratade i början om en av de första sakerna du sa i den här intervjun var att, liksom att i retrospekt så var den svåraste tiden i ditt liv barndomen. Men sen så liksom kom vi in på den här perioden som kanske var ett år efter din fru hade dött och du liksom använde mycket droger och alkohol för att döva smärtan och sånt där. Om du var, alltså var det här året, var barndomen ändå värre liksom än den här korta perioden? Jag nästan så här, jag tänkte, herre jävlar vad svårt det måste varit som barn då, om det var värre än en period där man liksom måste verkligen knarka och supa varje dag för att bara döva en sån stark smärta.
Jag skulle nog säga barndomen, för att den är så mycket längre period, så många fler år än den här. Det här var ju bara en kort period egentligen i mitt liv. Det var det mer för att det hände en sak. Medan när man är barn så liksom då relaterar man inte på samma sätt. Då är det ju bara för att det är så. Du kan ju inte förstå varför liksom, jag kunde ändå förstå här som vuxen att okej, jag mår dåligt för att min fru gick bort i cancer. Det finns ju liksom en naturlig förklaring, men när du är liten så är det ju bara så, vi är fattiga och så är det blir liksom, det var så annorlunda, det var väldigt, väldigt jobbigt. Jag kommer aldrig glömma det liksom, att man inte kunde följa med på skolresor kanske för att man inte hade råd, eller alltid när det var så, och så på måndag då, glöm inte att ta med 70 kronor så ni kan ha med, och då visste man direkt så här liksom, okej, jag kommer inte kunna följa med här. Och då blev det ju så att man fick liksom, man sa inte ens till mamma att man skulle ha 70 kronor på måndag. Så på måndag när de åkte på skolresa, då åkte man till stan och snodde grejer istället. Och så kom man på tisdag och låtsas som ingenting. Och sa inget till någon liksom. För att man visste att man hade inte råd liksom. Så att jag vill säga att det som räddade mig, det var skolmaten. Och det var så här, alltså, att vi hade gratis mat i skolan, det var fantastiskt. Alltså. Men sen när man började i sjuan och blev lite äldre, då hade man ju så här kompisar som hade samma situation. Så bara, hej, ska vi gå? Då blev det en grej att vi gick och snodde vår egen frukost. Så här. Det var flera barn som inte hade frukost hemma. Då gick till affären och snodde vår frukost. Och då hade vi en snubbe som alltid snodde rulltårta till frukost. Så vi kallade honom för rulltårtan. Han tog en rulltårta i varje så här jackarm och bara körde in så. Och den andra. Och sen käkade han rulltårta som frukost varje morgon.
Blev han kraftigt överviktig? Blev han överviktig?
Nej, han blev fan skitsmart. Han var ju så här fattig. Men det var så att vi kallade honom för rulltårtan. Det var så jävla roligt att liksom, även om man var fattig och eländig, så åt han ändå fucking rulltårta varje dag liksom. Det är sådana grejer man skrattar åt, men samtidigt är det väldigt sorgligt.
Ja, det är liksom. Det. Tragikomiskt.
Ja, men det var... Så det, jag måste säga att det var jobbigaste perioden, men det var mycket glädje och vi var ju bara fattiga, men det var mycket kärlek hemma och sådär liksom. Jag älskar min mamma och hon gav mig allt det hon kunde liksom, och jag förstod det. Men första gången jag förstod att vi var fattiga, det var när vi letade möbler i soprummen i betongen. Då var man ju rädd att någon i klassen skulle se en och så här, att man letade möbler liksom.
Men blev du mobbad någonsin som barn?
Nej, aldrig. För alla där vi kom från, alla var så fattiga och eländiga. Vissa kom ifrån krig, vissa kom ifrån alltså fattigdom, vissa hade liksom skittuff, för föräldrarna var alkoholister eller de var narkomaner eller levde på socialen. Alla hade något. Men man var ju ändå rädd så att någon skulle se en, för det var ju så att man kom till skolan och bara, du letar i soporna, lalala. Du vet, det blev en sån här grej som de kunde använda mot en liksom. Så man var ju alltid rädd för sådana grejer liksom. Man var liten, det var ju det man gick och tänkte på liksom. Men idag kan man ju skratta åt allt det där liksom.
Åt han en hel rulltårta?
Ja, han åt en hel rulltårta.
Till frukost var det då? Ja, och lyckades ändå bli smal.
Ja,
det var i och för sig. En annan
jag vet inte om han var fel rulltårta, men han åt fucking rulltårta som rulltårta. Alltså, grejen är att jag har 1000 sådana här stories. Alltså. Vi kommer aldrig glömma det alltså. Vi gjorde så mycket grejer när vi var små, så det var så sjukt. Alltså. Men idag kan jag skratta åt det, men när man väl var där, det var en jobbig tid många, många gånger. Alltså. Mm. Speciellt när man snodde och åkte fast, och du vet, poliser och socialen och allt det här. Det var tufft. Ja, ibland ser jag några som har överlevt och vi brukar skratta åt det. Och några har gått riktigt bra för. Oftast de som var bäst att sno, det var de som gick bäst för nu också som vuxna. Liksom.
Kompisar från förr.
Ja, exakt. Några lyckas och några dör.
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Det här är Dogge Doggelito.
Fullbordat samtal. Tack till min klippare Marcus Blomgren. Följ Sveriges minst uppskattade Instagram-konto Marcus Brumgren. Missa inte det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.